Hej allihopa! Varmt välkommen till inspelningen av livepodden Humorkunskap som vi spelar in här på Kulturen i Lund. Jag heter Cecilia Nebel. Idag ska vi prata om Hasse och Tage. Humorduon som fick hela svenska folket att bänka sig framför tv-apparaterna och skynda till revyerna. De kunde ju som få andra kombinera underbart trams med briljant politisk satir. Och inte sällan fick de oss att skratta åt våra egna brister och tillkortakommanden, eller hur? Och jag tänkte att vi skulle börja med en riktig klassiker innan vi välkomnar fram vår panel, nämligen denna.
Du kan få en mugg kaffe av mig. Jag har gott om kaffe idag.
Gott om kaffe?
Ja.
Du ska inte snacka om gott om kaffe, du.
Ja.
I Brasilien, du, där exporterar de 150 ton kaffe om dagen. Där kan du snacka om gott om kaffe. Du ska inte komma och snacka om gott om kaffe, du.
Ja, du behöver väl inte ta i sådär. Du vet ju att jag är ledsen idag.
Du är ledsen.
Ledsen, ja.
Du, ska du vara ledsen, du? Du. När Karl den XII blev skjuten utav norrmännen, du. Då sörjde hela svenska folket. De kommer att snacka om att folk var ledsna. Du ska inte komma och snacka om att var ledsen, du.
Jag fick en spik i foten på bygget i morse.
Spik i foten? Du spik i foten!
Jag spik i foten, ja.
Du spik i foten!
Spik i foten!
Spik i foten? Du kommer här med spik i foten, du. Men jag ska ta av dig på franska revolutionen, nu. Då gjorde de processen kort med adelsmännen, nu. De högg huvudena av dem som limpskivor bara så här. Tjock. De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spik i foten.
Ja, det är fantastiskt. Jag tycker vi kan ge dem en applåd. Nu vill jag säga välkommen till dagens panel. Välkomna fram. Ge dem en applåd. Då har vi Kalle Lind, komiker som är smått besatt av Hasse och Tage, vet jag.
Ja, det är nog sanningen.
Ja, stort fan.
Mm.
Och så har vi här bredvid mig Sofie Bergqvist, du är utställningsproducent som har gjort den här fina utställningen på Kulturen här i Lund. Har ni varit och sett den?
Ja.
Ja, härligt. Och sen har vi en riktig hedersgäst och det är Sofie Landström som är här i egenskap av att vara Hans Alfredssons dotter.
Mm.
Varmt välkomna allihopa. Det här klippet vi såg var ur 88 öres revyn från 1970. Och spik i foten, det blev ju liksom inte bara en sketch utan det blev ju ett begrepp. Eller hur? Jag hörde dig Sofie prata om det här ute i köket.
Mm, just det. Jo, men det är faktiskt ett begrepp som jag själv använder mot mina barn idag när de tycker att det är tråkigt att inte man vill skjutsa dem upp till tågstationen eller någonting sånt där.
Ja, precis. Spik i foten.
Ja, precis.
Ja. Kalle, vad tänker du om det här? Att humor kan få en så mycket större betydelse att det blir liksom, ja, ett begrepp.
Ja, humor som någon sorts gemensam referens för ett folk. Där är ju, alltså Hasse och Tage kom ju fram i en tid när det fanns till att börja med bara en radiokanal och sen bara en tv-kanal och sen bara två tv-kanaler. Så att det var ju ett folk som satte sig tillsammans och bänkade. Och på det sättet så skapades ju en herrans massa gemensamma referenser. Och så. De var ju en position som var unik för att generationen innan dem hade inte så stora mediekanaler. Och generationen efter dem hade för många mediekanaler.
Men jag tänker just det där begreppet spik i foten, även om inte jag minns sketchen, det var före jag var född, så är det någonting som har hängt med.
Men du minns den från Rassel, den visades ju i Rassel,
ja,
86 varje lördag kväll.
Och där satt vi i bänkade,
ja,
både
ja,
du och
visst.
Jag.
I segmentet skrattkammaren.
Ja. Ja. Sant. Men det är ändå fascinerande tycker jag, det här. Att det kan bli som ett helt språk, en hel kultur kring den här humorduon. Kan man säga någonting mer om detta, att de fick så stort genomslag? För jag tror att nästan alla här inne kanske kan nynna på en låt eller kommer ihåg en Lindemann. Kan man säga att det var tiden? Var det tilltalet? Eller var det något annat som gjorde att de blev så stora.
Ja, jag tror i och för sig att det var de faktorerna som du nämnde nu. Och sen tror jag det var också att de vågade gå utanför ramen. Lite sådär som inte var okej egentligen att skämta om. Och så lyckas de luckra upp det här på något vis. Det tror jag var... Ja. Något som folk...
Kallar du Nicke?
Ja, men det där är helt korrekt, för det tycker jag att den äldre generationen min gärna glömmer bort hur progressiva Hasse och Tage var, att de faktiskt var de första som sa pitt på en svensk revyscen och så, vilket ju
ledde... Men då blev det ju ett jäkla liv.
Ja, det ledde ju till en riksdagsdebatt. Det fanns ju centerpartister. Ja. Ja, men det fanns ju centerpartister som kallade den revyn för gula hund och för fula hund från riksdagens talarstol och ville ha förhandscensur i tv, för han ville inte behöva höra detta igen. Ja. Alltså de väckte ju den sortens reaktioner också. När de hamnade på Dramaten, Bergman tog dem till Dramaten med Åh, vilken härlig fred, så var det ju också väldigt många som tyckte att det här, vi kan inte ha de här rolighetsministrarna på en nationalscen. Mm. Alltså det var inte alls så att all väg låg krattad för dem och att alla gjorde stående ovationer där och då.
Det tycker jag är intressant, för idag ser man ju dem som väldigt liksom snälla och älskade av alla. Alla är väldigt vördnadsfulla inför Hasse och Tage, tänker jag. Men de hade ju något i tilltalet som gjorde att både fabriksarbetare och direktörer ändå gillade. Det var ingen sån här klasshierarki. Vad tänker du där?
Ska jag tänka om det också? Jag är beredd att jag tar över här. Så jag
försöker, vi ska snart få vidare.
Jag försöker verkligen hålla mig i skinnet här. Nej, men det har väl att göra med att de var genuint roliga också. Alltså, för det är ju en kvalitet som kanske många av deras epigoner glömmer bort. Just det, man ska vara rolig också. Det, den där kvaliteten är ju central i sammanhanget. Mm. Alltså, de hade ju... Även om de hade tillgång till så många kanaler och så, hade de inte varit Sveriges roligaste människor. Och dessutom konstant hållit så oerhört hög verkshöjd. Mm. Alltså de, om man tittar på sångtexter som är, om man tittar på liksom litteraturvetenskapsmannens ögon på dem, så är de ju perfekt metriska. Rimmen sitter där de ska. De har ett enormt stort hantverkskunnande ner på detaljnivå. Det är väldigt inspirerat. De slarvar aldrig, trots att de var så oerhört produktiva som de var. Om svenska ord finns mellan 61 och 85, så de sprutar ju sig revyer, filmer och andra saker. Och trots det så är det svårt att beslå dem med slarv. Det tycker jag är...
Och vi ska prata lite mer om själva hantverket. Ja.
Men jag får kommentera det. Jag tycker också något som man ser väldigt tydligt i det här arkivmaterialet som ligger till grund för den utställningen, att det är väldigt viktigt med manus. Det är viktigt att skådespelarna följer manus som vi har jobbat med. Och man kan också se i det här materialet hur man har kanske gjort ändringar och i marginalen eller anteckningar och så vidare. Och så tittar man på det slutprodukten, så är det med de ändringarna. Och att det finns liksom en noggrannhet och en mål om att ta hand om detaljer som jag tycker är väldigt...
Som man verkligen kan se i materialet. Och vi ska prata mer om själva processen. För anledningen till att just vi sitter här just nu och pratar om detta är ju att ni familjerna bestämde er för att donera ett jättematerial till UB här i Lund. Och jag vet att det finns fler representanter här från UB, tror jag, som tog emot det här materialet. 200 lådor har jag hört. Och de här lådorna, de landade sedan i ditt knä, Sofie. Och du fick uppdraget att göra en utställning av detta. Hur tar man sig an ett sånt material, undrar jag?
Ja, det är ju en utmaning naturligtvis. Jag tror inte jag hade tänkt att jag skulle gå igenom alla lådorna, de här arkivboxarna på UB när jag började. Men jag insåg snart att jag får nog göra det. Och det första jag gjorde var att gå igenom de lådor som handlade om, eller som var med pressklipp. Ja. Och alla artiklar och så som skrivits om dem, för att få en liten uppfattning om vad var det som tog skruv. Vad var det som upprörde? Vad var det folk tyckte var roligt? Hur recenserades det och vad skrevs om dem och så vidare? Mm. För att få en liten bild av tiden. Mm. Och när jag hade fått det klart för mig, så kan jag gå ner i själva arkivet och hitta de här sakerna.
Det måste ha tagit tid.
Ja, många timmar i utställningen.
Och Sofie, vad tänkte ni när ni bestämde er för att donera det här till UB? Vad var er tanke?
Ja, vi blev ju jätteglada. Vi blev väldigt tacksamma, ska jag säga. För att vi, både vi då, Alfredsson-familjen, barnen där, och Danielsson-barnen, vi var ju ganska bekymrade över vad vi skulle göra av allting. För vi tyckte ändå att de var ju så stora på sin tid. Och det här är ju någonting som man borde förvara och kunna förmedla och göra någonting med. Det är inte något att man tömmer stugan och eldar upp alla papper för att bli av med allting. Så att, ja, det kom som en skänk från ovan att vi ville ta hand om det här.
Vi och nu finns det ju tillgängligt för forskning också, tänker jag.
Mm, och det var vi väldigt noga med att folk måste få tillgång till det här och se vad som har gjorts och så.
Och Sofie, du har sett utställningen idag. Sofie visade Sofie utställningen innan vårt snack här. Ja. Vad väckte det för minnen och tankar hos dig?
Ja, det är nästan du som berättade. Det var mycket babbel i alla fall. Det är mycket barndom. Barndomsminnen.
Ja.
Och hur man satt bakom scenen på fredagkvällar och lördagkvällar.
Kan du inte ta med oss in där? Precis bakom. Ja. Vi vill veta hur det där var.
Ja, precis. Om vi tar Svea Hund är väl egentligen det starkaste minnet. För det första så var man ju där nästan varje fredag, lördag kväll. Så att man kunde ju hela pjäsen utan till. Så man skulle kunna hoppa in i vilken roll som helst i princip.
Och det var en lång föreställning. Ja. Det måste vara 3-4 timmar lång.
Ja. Och jag kommer ihåg en gång när jag satt där så kom inte Monica Zetterlund. Och hon har ju rätt många sånger och sådär. Och då gick jag Adolf Fredriks musikskola och de fick panik där bakom. Och vad gör vi? Och så säger pappa så här, ja men då får väl Sofie ta det här. Och jag satt och hoppade så att den inte skulle komma, men det gjorde vi sen. Så att, ja.
Och du var verkligen redo att hoppa in där.
Ja, absolut. Och det var ju kul också att se vad som hände där bakom. Dels förberedelser och då kommer vi in på Lindemann till exempel. Då brukade ju pappa och Tage sitta och titta Expressen eller Aftonbladet. Och så oftast var det ju så här dagens ris eller ros som de gjorde någon Lindemann av. Och då sa de ju lite så här att ja, men den här artikeln var väl rolig. Ja, ja men då kör vi på den. Ja, ja, då säger vi att vi hamnar här eller där så får vi se vad som händer. Och ibland så föll ju väl ut, men ibland så var det ju så att inte publiken skrattade. Och det kanske var för att den var trög eller så var det inte roligt helt enkelt.
Så att, hur reagerade de på det? Nej, men om det inte liksom föll väl ut?
Nej, men de hade en sak som var inövad eller som man visste gick hem. Och det var faktiskt en limrik som man drog på slutet. Så var det så att det inte gick, då liksom styrde man in på den här limriken.
Jaha, så de hade ett safeguard.
Ja, de hade det.
Den här limriken. Limriken om Gränna.
Ja, just det, det precis. Ah. Gränna limriken. För den
kan du den, Kalle?
Det bodde en flicka i Gränna som sin stjärtmuskel så kunde spänna. Att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
Ja, det är briljant. Har ni med den liksom i materialet här nu på humorshowen som ett...
Nej, det har vi inte. Nej, det borde vi ju haft. Han skriver ju, Hasse, väldigt roligt. Han gav ju ut limerickarna från Svea Hund i en bok. Och han skriver kommentarer till alla limerickarna, och de flesta är trams. Men just den om Gränna, där beskriver han att det finns en viss sorts poem. Och så nämner han Shakespeare's Shall I Compare Thee to a Summer's Night. Han nämner Frödings Jag köpte min kärlek för pengar. Ferlins En valsmelodi. Goethes Über alle Gipfeln. Och samt den här limericken om Gränna. Som väcker... en alldeles särskild reaktion hos publiken. Ja. Och det har de vittnat om flera gånger, att revyn kunde gå hur vingligt och svajigt som helst. Men efter att den limericken hade dragits så var det bara ro hem.
Det går inte att värja sig. Ja. Det märker vi ju här också, eller hur?
Ja.
Men din pappas stora kändisskap, hur var det för dig när du växte upp? Hur märkte du av det, eller ni?
Ja, hur märkte man av det? Ja, det var ju faktiskt blandad kompott. De flesta människor var ju normala och respektfulla och så vidare. Men sen så fanns ju de här ytterligheterna då. Antingen att de smörar ihjäl sig så att det blir bara pinsamt till slut. Sen fanns det ju de som verkligen ville markera att du ska inte tro att du är något. Och det fick man ju som barn lära sig hantera. Men det kunde vara lärare eller det kunde vara någonting annat. Och sen när vi gick på stan så kunde det ju vara så att folk liksom följde efter oss för de tyckte det var så spännande. Man ska ju för sig komma ihåg, precis som du sa, att på den tiden så fanns det ju bara en eller två kommunikationskanaler. Man drunknade inte i de här YouTubers och Paradise Hotel och allt vad
alla heter. Visste ju alla som på samma sak.
Precis.
Ja,
så det var både barn och åldringar som förföljde er så att säga.
Ja, precis. Jag kommer ihåg ett minne då vi gick på stan och så var det ett gäng tjejer som gick bakom och så tog dem på pappa så här hela tiden och skrattade och tyckte det var jättekul. Och det var ju lite segt.
Ja. Ja. Du har berättat för mig också att ni hade busslaster som stannade utanför huset.
Jo, men precis. Vårt hus då var ju och så här. Och sen så hade vi liksom byggt in då. Så vi hade en, liksom som en innerträdgård. Men så hade vi ju en trädgård också ut mot vägen, gatan. Och där var det ju så att vi kunde leka där och så. Och sen så kom ju då busslaster. Och ja, man gjorde ju en kändisresa helt enkelt. För det är ganska många, eller var, som bodde på Lidingö. Och då liksom sprang man ju och gömde sig. Men jag har ju själv åkt på en sån resa i Beverly Hills. Så att
ja, du kan fatta grejen liksom. Att folk tycker det är spännande. Ja.
Men de körde runt i den bussen då och pekade. Där bor Beppe, där bor Påbel, där bor Tage, där bor Hasse. Mm. Där bor Monica Zäta.
Mm, precis, och de bodde ju ganska så nära varandra.
Kan inte du ta med mig på en sån runda?
Ja, jo då. Nu är det mer att tragiskt kanske, men nu har de ju vandringar på kyrkogården istället, och många av dem ligger, så att ja,
det är så det ser ut. Ja. Men Sofie, jag vill fråga dig lite mer om utställningen. När du liksom hade satt dig in i det här stora materialet med 200 lådorna, hur gör man en utställning som ska både tilltala den här publiken som uppenbart har liksom många referenser och kan en massa, och sen också kanske nå de som inte har så mycket koll?
Ja, det är ju den stora utmaningen kan man säga, och det var ju också ett önskemål här från kulturen att vi skulle göra det. Och det diskuterade jag tillsammans med kollegor här, med formgivare liksom, och hur vi skulle få till det. Och några viktiga element i den här interaktiviteten som finns i utställningen, en scen där man kan gå upp, ta på sig en rolig hatt och testa de här olika citaten som finns i utställningen från Hasse och Tages repertoar. Och faktiskt testa om de håller fortfarande. Och det kan ju bli en diskussion om vad som är kul idag och som inte funkar längre, vad som är väldigt aktuellt fortfarande.
Har du varit där och tjuvlyssnat och sett om
absolut
det funkar?
Ja. Det är väldigt populärt. Vi ser också att det är ganska många mor- och farföräldrar som kommer med sina barnbarn. Och många samlas ju också vid skrivmaskinerna som vi har i utställningen, där man kan få prova på att skriva.
Mm. Det är en raritet.
Ja. Ja, det där var roligt. Det var vad min 8-åring gick igång på mest. Ja. Wow, texten kommer ut direkt.
Precis. Man behöver ingen skrivare. Ja, men det är jättepraktiskt. Men det är lite svårt att få tag på färgband idag. Så vi har jobbat lite.
Du ska fråga Jan Geo, han har ett kylskåp fullt. Han använder fortfarande facit skrivmaskiner.
Tips, det är tips.
Men du hittade också lite olika spår i utställningen.
Precis. Vi valde ju ganska tidigt ut egentligen två teman som vi ville jobba med. Och det ena, det var komik och politik. Som ju kanske är ganska självklart man pratar om Hasse och Tage. Och det andra kallade vi för skrivandet och blivandet. Som ju mer handlar om den kreativa processen. Om hur saker går från att ha en idé till att bli något färdigt på scen.
Precis. Och sen tycker jag att man får en väldigt fin bild av dem som personer också. De tonar ju fram. Och där är jag lite nyfiken på era olika, hur ni uppfattar dem. Om du först skulle berätta om Hasse och Tage som komiker, hur skulle du beskriva dem då?
Ja, men de var ju inspirerade väldigt mycket av det som kallas music hall. Alltså en engelsk revy-varietéform med, där man växlar mycket med sådana här dialoger med taskiga vitsar. När man har dragit en taskig vits så säger man oj! Och så fortsätter man snabbt till nästa. Ja. Men där man växlar det och väldigt sentimentala nummer. Så framförallt ett par som heter Flanagan and Allen som Hasse och Tage använder väldigt många melodier av. Så de kom ju ganska mycket därifrån. Och vad de mycket tog med sig, det var ju det här med en värme. Alltså att man kan vara taskig, man kan vara grov. Men det ska liksom hela tiden, det är också viktigt att de som har betalat pengar för att komma hit här ikväll, de ska må väldigt bra. Det är väldigt vanligt i intervjuer så att de börjar prata om att på Berns att de tog bort, när de gjorde glaset i örat, att de tog bort, för det var ju dyra sittbiljetter, men de satte in biografstolar för att kunna erbjuda lägre priser på stolarna. Sen visade det sig att de var mycket mindre attraktiva. Folk ville göra med mycket pengar. Men alltså de pratar väldigt mycket om att det måste vara rätt temperatur i en lokal. Ja. Alltså för att det är jobbigt att sitta och svettas och titta. Alltså de hade med sig en sorts omsorg om publiken. Som ju också som strålar ut från scen. Mm.
Och du Sofie som då satt bakom kulissen och som ändå har det här privata förhållandet, det är ju trots allt din far. Hur skulle du beskriva dem just som komiker?
Oj, vad svårt. Jag har ju inte liksom sett dem som komiker egentligen. Det har ju bara varit ett jobb som alla andra ungefär. Bara att det mer har skett i offentligheten. Så att jag måste säga att jag har inte funderat på det.
Men som personer och som en duo som jobbar så tätt tillsammans, var de väldigt olika?
Ja, det var ju ofta så att pappa kom upp med en massa idéer medan Tage var den som sållade då vad som kunde gå och inte gå då. Och ibland så var det ju så man var uppe i stugan. Jag menar, då kunde ju någon ha kommit på någonting och så läste den det för pappa, eller Tage läste för pappa och pappa läste för Tage. Så att de testade ju mycket på varandra. Det var inte så mycket att de skickade ut det så att andra skulle läsa och komma med synpunkter.
Det är väl det som är poängen med att vara en duo, att man hela tiden har en publik. Mm. Att de använder varandra. Mm.
Och jag tycker också det är intressant, du har ju varit inne på det Kalle, det här med att de var ju väldigt folkliga, men de tog ju också risker flera gånger. Vi nämnde det här med pitt-ordet. Men det fanns ju mer av den varan. Finns det något som visas på utställningen som man kan berätta om där?
Jag tänker ju kanske inte på komiken då, utan på när de faktiskt gjorde sin första revy, Gröna hund, som ju var lite av en chansning att spelas på Lilla teatern där på Gröna Lund, som väl inte var liksom stora stället. Och jag har läst någonstans att de har berättat att när det var premiär så var de så nervösa så de var tvungna att be folk komma och köa som de kände, för att det skulle, som en kö säljer ju i alla fall. Så att,
smart. Ja. Det är därför vi inte öppnar dörrarna så tidigt, så att ni kan stå här ute och liksom få upp lite känsla.
Det var ju också en risk att ställa upp sin första revy. Har man lämnat radion som var liksom ett säkert kort och så göra det här. Ta den risken och starta bolag med små barn. Och
så de var inte alltid de där självsäkra komikerna som räknade med succé?
Det är svårt för mig att svara på frågan som personer, men det är den bilden jag har fått. Att naturligtvis, som kreatör är man ju alltid nervös för vad folk ska tycka.
Just det. Här i Humorkunskapspodden så vill vi gärna att ni ska gå hem och både vara lite gladare och lite klokare. Och därför så har vi ett stående inslag som heter Sant eller falskt, där vi försöker ta reda på rätt svar på något. Och dagens sant eller falskt påstående är så här, att Hasse och Tage höll alltid sams. Titta på dig. Stämmer det?
Ja, det är väl Sofie den enda som faktiskt kan veta.
Ja, det var ju det jag fick se. De kanske inte bråkade offentligt, jag vet inte, framför oss. Men jag tycker att det funkade väldigt bra. Jag tror faktiskt inte att de bråkade. Jag tror de kunde haft väldigt tuffa diskussioner. Men inte så där så att man inte pratar med varandra på en vecka eller någonting sånt där.
Nej. Tage Danielsson var inte den hetlevrade typen.
Nej.
Men de var generösa mot varandra, har jag förstått. De tillät varandra att också göra egna saker. Mm. Är det något du har sett spår av?
Ja, de gjorde ju väldigt mycket saker vid sidan av. Och jag har också förstått att när de startade sitt bolag så bestämde de sig för att de ska få lov att göra grejer vid sidan av. De måste inte göra allting tillsammans. Och det tror jag var ett ganska smart drag, att tillåta sig att vara öppen och få inspiration från att jobba med andra och så vidare. Så att samtidigt som de skrev revyer och gjorde filmer och sådär, så hade de massa andra projekt på gång med andra människor och skrev egna böcker och så vidare.
Tycker jag är ganska fantastiskt att man kan ha den generositeten, för man skulle också kunna tänka sig att det blev en del konflikter och att man båda vill ha lika mycket uppmärksamhet och framgång och sådär. Mm. Utställningen, precis som du sa, den berättar ju mycket om den kreativa processen. Och jag tänkte att vi skulle borra lite mer i det där. Varifrån fick de egentligen sina idéer? Vad vet vi om det? Var det dagspress? Var det nyheter? Var det att man lekte mycket? Eller hur gick det till?
Ja, jag kan ju säga att i intervjuer och sådär så pratade de ju väldigt mycket om att när de började tidigt 60-talet så var de inte särskilt politiskt intresserade. Särskilt inte Hasse. Han hade ju varit i Lund och spelat Nero och Genghis Khan och liksom larvat sig. Spetsen, på 50-talet. Ja. Ja, men han var inte, alltså, det var ju, 50-talet var ju en extremt opolitisk tid, alltså rent kulturellt och sådär. Man ville slicka såren efter kriget och sådär. Men sen någon gång när de började, det här är en process som nu refererar jag till vad Hasse Alfredson har sagt i intervjuer, att de, för att få stoff till sina revyer så fick de ju titta någonstans, och vad låg närmast i hands? Ja, det var ju dagstidningar. Och successivt, när de läser nyheter så börjar de också ha en åsikt om dem. Och så att nyhetsmaterialet eller dagsaktualiteterna, samhället, tränger sig ju mer och mer in i revyerna, och även deras åsikter får allt mer konturer efterhand. Och han liknade vid något tillfälle vid, alltså deras process, vid en ledarredaktions. De sitter och tar in världen och kommenterar den.
Det låter ganska disciplinerat. Var det det i skrivstugan?
Alltså, återigen, vad jag läste i intervjuer, ett citat som jag gärna drar fram för att jag har själv tagit väldigt stort intryck av det. De sa i en intervju, det kan ha varit 1967, det är Marianne Höök som intervjuar dem hur som helst. Då säger de att vi vägrar att bohemisera oss. Varken nattarbete eller LSD. Det vill säga, klockan 9 så sätter man sig vid skrivbordet. Sen så tar man lunch och schack, såklart. Och sen så åker man hem klockan 5.
Kan du bekräfta detta, Sofie? Var det så det var?
Jo, men jag tycker att det var mycket så. Och det var inte så heller att de alltid var i skrivstugan. Jag kommer ihåg, pappa hade ju då sitt kontorsrum där han satt och skrev. Och han var ju också väldigt intresserad av att måla och rita, så han ville ju gärna göra lite, vad är det heter nu på scenen? Dekor!
Scenografi.
Ja, scenografi, precis. Så han hade ju alltid små modeller som man kunde liksom titta på, och så kunde man fråga vad är det här, och sen så la man ju sig i som barn naturligtvis, ja men ska du inte ha blotter och sådär. Så han liksom,
blev det blott då?
Nej, det blev inte.
Han gjorde
inte
som man ville. Gånger. Men det där ser vi också i utställningen, du har ju tagit med en del av det. Saker som man har gjort, tyget tänker jag på.
Ja, precis. Det hänger ju tyg i utställningen som ju egentligen inte tillhör det här arkivet, men som vi fick till oss av en besökare som var tittade på en annan utställning och berättade att han hade det här tyget hemma.
Mm, fantastiskt. Folk ja. Vill bidra.
Ja, det är ju jätteroligt. Och det var ju också tänkt som en överraskning till ensemble efter premiärfesten på Svehund, så lät han sig upp kimonos eller morgonrockar till hela ensemblen som en överraskning av det här tyget med Svehund-hunden på.
Fantastiskt.
Ja, men det var ju faktiskt så också att de var ju väldigt måna om de som var med. Så att de ordnade ju alltid i maj en stor picknick ute på Drottningholm då familjerna fick vara med, och ja, det var kyckling och sådana saker. Så att, och just att de fick ensemblen alltid någon form av present efteråt och sådär. Så att det, jag tror många uppskattade att arbeta med dem.
Det är precis som ni jobbar, Kalle, eller? Picknickar, humorkollektiv.
Jag är dålig på det där tyvärr, jag har inte det med mig, jag kan skämmas för det, men jag har ju läst om de här, för man förstår ju att det var ju lika mycket arbete bakom en slutfest som det var inför själva
revyn.
Vid något tillfälle hyrde de Gröna Lund och hade, som man åkte upp i Paris och hjulet där det stod en bartender på kran och blandade högst uppe och så. Och de bildade Svenska Orden som när man då fick mycket rituellt och så här, åka ut till någon ö och hela ensemblen och olika kåpor och apelsiner injicerade med Cointreau och
det låter lite som en sekt.
Ja, men det är ju väldigt studentikost kan man ju tycka. men det är också härligt och trevligt och generöst, ja, och inspirerat, kreativt.
Verkligen. Lindemann-sketcherna, det är ju liksom någonting som vi verkligen, det tror jag alla har stött på. Och många av er kan kanske några av dem också. Hur kom de till egentligen och varför? Finns det någon historia kring det?
Ja, det finns ju lite folk som har skrivit om det här i alla fall. Och de har själva berättat lite också. Att, när man har spelat revy, när man ska sätta upp Gröna Hund som sin första revy, så visste de att skådespelarna började liksom, de har spelat 100 revyer, så började de tröttna och började improvisera och skoja med varandra, med publiken, och då ballade de gärna ur lite. Så därför så införde de något som de kallade för lekstugan. Så det var tillåtet att improvisera och skoja och ofta om aktuella ämnen. Och där var det då en kväll som Lasse och Månsson skulle intervjua Hasse, och då är Hasse Valfrid Lindström, tror jag.
Ja, jag tror det stämmer.
Ja. Några kvällar senare så blev han då Valfrid Lindemann som ständigt kläppte ihop västen med djupen.
Men detta var alltså för att det inte skulle bli tråkigt helt enkelt?
Eller? Ja, och för att när de spelade sina repeterade nummer så skulle skådespelarna kunna hålla sig till manus som vi har skrivit och arbetat med. Och det är välgjort och det är det som folk ska skriva åt. Men vi vill ju också ha lite kul själv och det är ganska kul att improvisera. Så då införde de det här stora inslaget där Lindemann blev en och sen var det den som levde vidare som jag har förstått.
Ja, men så kommer jag ihåg, de var ju inga dunungar när de började. De hade ju levererat jättemycket. De hade ju varit på radions underhållningsavdelning. Men de har också levererat väldigt många nummer till framförallt Pavel, men även Kalle Mumma och Carl Gerhard och så. Fingal Olsson, Guben i lådan. De är ju liksom presvenska ord. Och de hade ju sett just det här som du beskriver, att som skådisen, att allt tröttare när de drar sina repliker och börjar hålla på med så här, liksom, interna hyss, låsa varandras loftdörrar så att folk inte har sina scenkläder på sig. Det tycker publiken är jättetråkigt, de fattar ju ingenting.
Nej, de är inte med på det.
Nej, så därav då den här lekstugan. Sen nu, och i övrigt skulle alla hålla sig till manus. Det roliga är ju att Hasse höll ju aldrig sig till manus själv.
Ja, men det var det så. Han inte kom ihåg.
Hände det att de fick dålig kritik någon gång?
Ja, absolut. Oftast brukade revyerna i sig få bra kritik, men sen var det ju alltid någonting som inte passade. Jag menar, ja, de hade ju politiken då som man använde också. Jag kommer ihåg den här hur mycket mjölken kostade.
Ja, just
man
det.
Då inte hade koll på den.
2,15 för en liten mjölk.
Ja,
det var det jävligaste.
Ja, precis.
Under dubbeljöken.
Under dubbeljöken. Ja, just det. Precis. Och ja, det kunde ju vara sådana saker då, att just det där numret, att de inte har tänkt igenom. Och de var ju åt, ja, socialismen och även kommunismen och sådär. Och det följer ju inte alltid så väl in för alla.
Men hur reagerade de om de fick negativ kritik?
Jag tror att när man är tillsammans så är det lättare att strunta i den där negativa kritiken och tycka att ja, ja, det får väl stå för dem och så vidare. Och det var väl tillsammans med också att de spelar för fulla hus. Så att någonstans tycker ju folk tydligen om vad de gör. Det var ju tuffare när de själva gjorde någonting. Framförallt var det ju filmerna då som de kunde tycka var lite tråkigt. Och man har lagt ner så mycket tid och
pengar, och energi.
Ja, ja,
såklart, och stora projekt. Mm. Just det här med det politiska intresset och engagemanget, vi måste titta på ett klipp, nämligen en bit ur sannolikhetsmonologen som ni säkert alla kommer ihåg.
Jo, sannolikhet, va? Det måste ju betyda någonting som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt, och därför så är det väldigt synd, tycker jag, att vi tydligen från och med i år, på grund av de rådande konjunkturerna, antar jag att vi inte längre har råd med några riktiga sanningar, utan att vi måste nöja oss med sannolikhetskalkyler. För de blir inte riktigt lika pålitliga, de blir till exempel väldigt olika före och efter, va? Jag menar, till exempel före Harrisburg, då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja, men bara nästan sant. Det är det som är det konstiga. För det är fortfarande så att de går omkring och tycker så här lite mer i smyg att det där som hände i Harrisburg, det var nog så ytterst osannolikt så att egentligen har det nog inte hänt. Ja, hela socialdemokratiska partiet till exempel, de har ju gått och väntat i över ett halvår på att få veta om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte, innan de har kunnat bilda sig en uppfattning om ifall de ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle vara om det som hände i Harrisburg har hänt. Men nu har de ju äntligen bestämt sig, och nu har de tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg inte har hänt, men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så att det inte händer här också.
Ja, det är fantastiskt, tycker jag, detta. Jag menar, det här gav ju verkligen bränsle till kärnkraftsdebatten, eller hur?
Mm, jo, men det gjorde det. Och jag tycker det är lite intressant, det var ju det vi pratade om också när vi var i museet, så finns det ju en pratbubbla där om invandring eller
immigranterna.
Ja, precis. Och på något sätt sa jag till Sofie sådär att ja, men det är intressant det här att livet går i cykler, och det är lite likadant med det här. Alltså, vi pratar om fake news idag, till
exakt.
Exempel.
Undrar vad de hade tänkt.
Ja, exakt.
Du nickar.
Ja, jag håller med. Eller, ja. Som sagt, jag försöker ju hålla mig i skinnet här för att det inte blir för doserande. Jo, nej, men den här är ju extremt välskriven, den här monologen. Här ser man också, för man tänker ju kanske ofta liksom på Hasse som den stora scenpersonligheten. Som hade den här liksom väldigt ivriga och ibland närmast maniska framtoningen och så här. Men man ser också vad liksom Tage Danielssons underspel, han hade liksom, man kunde se, han lurar i oss med en fåraktig uppsyn. Mm. Alltså
men det är väldigt effektivt, det funkar bra.
Oerhört. Mm. Så att han är mycket stor tyngd också som scenskådespelare.
Man blir ju nyfiken på vad du, Kalle Lind, har liksom, hur har du som komiker präglats av de här? Eftersom du kan så mycket, du har sett så mycket, har du tagit med dig någonting in i din egen humor?
Alltså så här, jag hade inte varit den jag är om det inte var fast och taget. Alltså hade inte de funnits och kommit in i mitt liv när jag var liksom 5-6 år och en mycket lillgammal pojke, så hade jag väl haft ett vanligt jobb, alltså ett riktigt jobb.
Ja. Då är vi väl tacksamma.
Liksom en portfölj och lön och månadslön och en chef som skäller på en och sånt. Nu så är jag ju någon sorts, jag vet inte, divers arbetare i kulturbranschen brukar jag kalla mig. Jag skriver lite här och hojtar lite här
och mycket
dyker upp där folk pekar. Ja, så ofta jag kan. Alltså tagits andra, men jag skulle ju aldrig, för mig är det ju som den här, vi ska göra en föreställning nu här på AF där vi ska göra Alltså taget nummer. Det var ju, jag var mycket skeptisk, det kan inte jag göra liksom.
Varför då? Varför tänkte du så?
Jag är ju från Eslöv, alltså jag kan ju inte. Nej, men det är ju, alltså det är ju lite grann som, alltså det är ju lite grann som att liksom säga att man är gudfader eller konungen eller så.
Den respekten har man,
ja,
alltså,
ja. Jag
materialet.
Har det. Jag har det.
Hur blir det nu då på AF?
Ja, men vi ska göra ett Lindemann-nummer. Jag och Fredrik Lindström. Så att han heter då Lindeström istället.
Ja, såklart. Perfekt.
Men jag är Tage. Det är en ganska safe roll. Jag står och läser en gammal tidning och skjuter in en stickreplik här och var.
Så du känner dig ganska safe?
Ja, men fortfarande, det är väldigt stora skor på sig.
Mm. Så Sofie och Sofie, har ni några så här absoluta favoriter i allt detta stora material?
Ja, jag älskar att han gör en brygga. Jag skrattar åt den varenda gång. Det är bara så.
Ja, den är fantastisk. Mm. Och så.
Ja, det är ju så himla svårt. Nu har jag ju liksom levt på det här i ett halvår, eller nästan mer. Nu är det nog ett år. Jag har så svårt att välja något, men en lite udda grej som jag tycker är så genialisk, det är den som, när de cyklar på lina där, om väggar kunde tala, och så håller de på med en massa ordvitsar kring väggar. Men när väggar fyller 50 år, hur firar de det? Ja, det är väl lister som går runt. Det är så många såna här små
ytterväggar kan yttra sig och innerväggar kan inra sig, erinra sig.
Och det är något som jag har nyupptäckt som är så här otroligt tokigt. Jag satt liksom och skrattade högt på kontoret och kollegorna undrar vad det var.
Och det var roligt att ta upp den, för det är ju precis ett sånt här Flanagan and Allen-nummer som jag beskrev från början. Dels den här sentimentala sången de sjunger. Och sen så kommer de här otroligt sura vitsarna in emellanåt. Så Music Hall ut i London på långt in på 60-talet. De var själva och tittade på det regelbundet då.
Dancing with Tears in My
Eyes. Så heter det.
Jo, jag var väldigt mycket med på repetitionerna, så att... Och det kommer jag ihåg just med de här cyklarna. Det var ju ett himla meck med dem, just för att de inte skulle ramla ner. Och pappa vägde ju mer än Tage, och Tage ju längre än pappa och så vidare. Så det var mycket fix och tricks.
Trillade de igen?
Nej, de gjorde faktiskt inte det. Vilket var ju väldigt skönt, för det var ju högt upp.
Ja, jag skulle just fråga hur högt upp man cyklade på linan.
Ja, jag tror att det var kanske 50 meter i alla fall.
50? Oj.
Nej, eller vad säger jag? 50? Förlåt, nu tänker
jag. 50.
5-10 meter ska jag säga, inte 50. Det var en snabb version av 50.
1-2 års åldern.
Ja, precis.
Anna Tassalfonsson citat.
Ja. Tror ni att den här humorn kommer att leva kvar? Att liksom våra barn kommer att omfamna detta och kunna förstå den här humorn?
Ska jag börja?
Ja.
Nej, alltså jag tror den bittra sanningen är att humor är en färskvara. Det finns ett bäst före datum. Alltså själva skämten kommer att försvinna i takt med att referenserna inte längre är aktuella för oss. Det är inte lika kul med en Ola Ullsten-imitation idag. Inte ens vi som minns Ola Ullsten. Alltså det får man bara acceptera och hacka i sig. Däremot så tror jag att själva attityden, alltså att dels använda humorn som ett sorts, jag kallar det vapen, eller minst som ett inlägg i debatter. Och vad man framförallt kan inspireras av som skapande människa är ju att lägga ribban där. Alltså att tänka lika brett, att tänka på detaljnivå och att inte slarva. Och det tycker jag att det kan väl även vi idag lära oss något av.
Ja, men det är ju likadant med Karl Gerhard. Vem vet vem det är? Det är knappt att jag själv vet vem
jag kan berätta och, för dig om du vill. Men,
ja.
Men då får vi ta en podd till.
Jag tänker just det här med humor och så vidare. Den förändras och jag tycker den ska förändras. Jag tror att det enda, hittills i alla fall, som lever kvar när det gäller pappa i den nya generationen, jag tänker på mina barn som nu är mellan 16 och 23, det är ju det här med ruskprick och knorrhane. Det är ju många barn som fortfarande ser saltkråkan, så att då får ju de höra naturligtvis att ja, din pappa är ruskprick och knorrhane. De liksom sys ihop där lite grann. Och det var ju så, Hasse och Tage, och då har det blivit ruskprick, knorrhane. Och det är ju bara av en slump, i och med att de var så täta i de här scenerna helt enkelt.
Men det är en allmän sanning. Vill du bli ihågkommen som skådespelare så ska du medverka i en barnproduktion. Mm. För det är de som lever kvar. Det är därför jag kan förklara för mina barn vem Stig Järrel var. Vilket jag ibland behöver göra. För att han är maktmästare Gorm i Trolltider. Okej, okay, säger de.
Då.
Men det är svårare. Toivo Pavlo. Ja, okej, det är han som är spikerösten på Kalles klätterträd. Okej. Men hur gör vi med Georg Rydeberg?
Nej, det är svårare. Mm. Men det är väl därför vi ska vara tacksamma att vi har den här typen av utställningar. Som både bjuder in den nya generationen att på ett lekfullt sätt kunna komma in i det här materialet. Och samtidigt kittla sinnena för oss som verkligen gillar och vet mycket om Hasse och Tage. Mm. Tage Danielsson gick ju bort alldeles för tidigt, 1985. Han var bara 57 år gammal. För några år sedan så skulle Hans Alfredsson, din pappa, ha varit här på humorfestivalen. Men då tvingades han ställa in på grund av sin hälsa. Hur mår han idag?
Ja, han mår väl som 85-åringar gör. Jag menar, eller inte alla kanske, men att han är ju gammal och han ger inte intervjuer idag utan vill ju hålla sig utanför allt det där. Men naturligtvis så blir han så glad att det fortfarande någonstans finns ett intresse, som att här på Humorfestivalen till exempel. Och det är fortfarande så att folk skriver jätterara brev och tackar så mycket för allt han har gjort och så. Mm. Så att han finns ju med någonstans i det här. Och, ja, men lite mer från en distans.
Precis, med ålderns
ja,
rätt.
Precis. Ja.
Och vi är så glada att du är här och att ni kunde komma hit idag och prata om det här fantastiska ämnet Hasse och Tage. Mm. Tack ska ni ha, publiken. Tack.